Amanda Lind, språkrör Miljöpartiet, är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Och vi spelar in den 4 december. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkommen. Och jag tänker vi spelar ingen tid. Vi ska inleda med att prata skogspolitik. Och det här är ett politikområde som väcker känslor, debatt, och det rör såväl skogsägare, svensk basindustri, klimat- och miljöfrågor. Amanda Lind, som du hör och säkerligen vet, så är det ju här en komplex fråga. Väldigt många olika delar av samhället involveras. Vad är det största problemet med skogen och skogspolitiken som du ser det?
Jag vill börja med att säga att skogen är ju en fantastisk resurs för Sverige. Det är en viktig industri, det är viktigt med den produktion som sker i våra skogar. Det är också väldigt viktigt med skogen och dess klimatnytta som den har att spela. Skogen är viktig för den biologiska mångfalden. Många har ju starka känslor till skogen, både utifrån ett historiskt perspektiv, produktion, men också att vistas i skogen, friluftslivet. Och det vi behöver är en skogspolitik som klarar av att förena alla de här intressena och se till att vi har en utveckling som också stärker skogens nytta, gärna på alla de här planen. Mm. Och det finns många problem med dagens skogsbruk, bland annat när det gäller klimatet. Vi har målsättningar att vi måste ta upp mer koldioxid från skog och mark. Och här bommar vi just nu de mål som vi har sagt att vi ska uppfylla. Mm. Sen finns det också problem med biologisk mångfald. Vi ser en artutarmning idag som i hög grad finns också i Sverige. Och vi har tappat allt fler jobb också inom svensk skogsnäring.
För ni i Miljöpartiet är ju väldigt kritiska mot regeringens skogspolitik, som du nämner här. Det rör ju bland annat då klimatmålen, LULUCF-förordningen som det kallas, alltså de svenska åtagandena att lagra koldioxid i mark. Om vi ska vara lite konkreta då, vad menar ni behövs istället nu?
Ja, det behövs en helt ny riktning för skogspolitiken. Det regeringen har valt att göra är att väldigt ensidigt titta på skogens produktion och egentligen helt bortse från hur forskningen pekar på att vi behöver jobba för att skogen ska kunna leverera mer klimatnytta och vi ska kunna vända utvecklingen med den biologiska mångfalden. Så att alla de förslag som man har lagt fram de senaste åren går i fel riktning här.
Och vad är det då, om du ska vara konkret?
Ja, men det forskningen pekar på och är väldigt samstämmig i, det är att vi behöver se till att skogen får stå lite längre innan man avverkar den. Just nu så avverkar skogen allt tidigare. Det är problematiskt för just kolupptaget. Sen behöver vi också skydda mer skog för att värna biologiska mångfalden, inte minst. Men det är också viktigt för klimatupptaget. Och sen behöver vi också se till att det vi använder skogen till, det vill säga de produkter som faktiskt kan ersätta fossila produkter, att se till att de blir mer långlivade, för idag går väldigt mycket till korta produkter, det är mycket pappersmassa. Det vi behöver göra är att få bort det fossila, och då måste vi se till att använda skogsprodukterna smartare.
Okej, vi ska grotta oss lite i det där då, men först också vill passa på att fråga, för det finns ju så himla olika bilder här. Bland de här frågorna, bland skogsägarna så talas det ibland om hur man ska bruka skogen bäst. Och bland forskare, som du nämner här, finns det också olika uppfattningar kring hur man ska gå tillväga för att exempelvis klara av olika klimat- och miljömål. De här starka intressena som finns här, inte minst de ekonomiska, hur ska man väga de här mot varandra?
Vi måste ju beakta det här helhetsperspektivet, komma framåt i de här frågorna, vara lösningsfokuserade. Forskningen är tydlig idag på hur vi bäst ökar klimatupptaget i skogen. Det regeringen gör är ju att använda väldigt överdrivna antaganden. Och man använder gärna klimatargumentet för att bruka skogen precis som idag, men det är helt fel. Och det jag ska säga när det gäller alla enskilda skogsägare, så finns det ju väldigt många som gärna vill vara en del av det här, men som idag inte får varken stöd, råd, incitament för hur man kan använda skogen till exempel klimatnytta eller biologisk mångfald.
Får jag bara fråga dig också då, när du säger att forskningen är så tydlig att man ska låta skogen stå, vad menar du då?
Nej, forskningen...
Eller vad menar du?
Ja, men forskningen är tydlig med att den bästa klimatnyttan från skogen, det är om man kombinerar lite olika saker. Det ena är att mer skog måste stå längre. Mm. Det andra är att skydda mer skog. Och det tredje är att det vi tar ut från skogen i form av produkter, att de blir mer långlivade. Alltså mer trä till exempel, träkonstruktion och liknande. Och vi måste jobba på alla de här planen. Det regeringen gör är att väldigt ensidigt titta på att öka den skogliga tillväxten. Och det kommer inte att klara klimatmålen och inte heller målen för biologisk mångfald. Och jag tror också det blir sämre för produktionen, för vi tappar jobb inom svensk skogsindustri idag och har gjort det i över 20 år.
För det är just där som forskningen kanske delar sig lite grann. Det finns ju också de som menar att om skogen avverkas och sen växer upp, att de faktiskt binder mer koldioxid än vad det gör om man låter den stå. Att det kanske är gamla träd, att växande unga träd, att de tar åt sig mer koldioxid. Att det kanske är då, beror på hur man ser på det där. För på kort sikt så kan det ju vara så att skogen, den får stå kvar och binda koldioxid. Men på längre sikt så kan ju unga träd ta upp mer koldioxid.
Nej, men det här stämmer inte. Dels så är det så, vi ska ju inte låta all skog stå. Det finns ju en nidbild om Miljöpartiet att vi vill på något sätt att vi inte ska ha något aktivt skogsbruk i Sverige. Det stämmer inte. Men mer skog måste få växa lite längre och vi måste skydda också mer skog. Forskningen är tydlig med att det är så på kort sikt inte minst, som vi och även på lång sikt faktiskt har forskningen visat, att vi har bäst potential att lagra in koldioxid. Och det säger sig själv, alltså har du en skog som har växt länge, som fångar upp mycket koldioxid, att hugga ner den, dels frigör ju kalhyggen väldigt mycket koldioxid. Och sen ska ju de här små plantorna växa upp, det tar ganska många år, visar forskningen, innan de lyckas ta upp lika mycket koldioxid som skogen som får stå lite längre. Och där ger den bästa effekten.
Och det, gäller det då, ditt resonemang här, gäller det då att klara målen nu på kort sikt? För det är väl inget tvivel om att de unga träden, de tar upp en del koldioxid som kanske äldre inte gör. De kan ju till och med avge en del koldioxid. Eller hur ska man se på det där? Ser ni det som att man ska klara målen här och nu? Eller hur ska man se på det där på lång och kort sikt då?
Ja, men vi måste se till en helhet. För att klara klimatet, då är ju den korta och medellånga sikten viktig. Alltså de kommande decennierna, då är skogens roll i klimatomställningen helt central. Men vi vet också att en skog som brukas med mer naturnära produkter, att vi får en mer blandning av träd som har växt längre och kortare, då klarar vi också både den biologiska mångfalden bättre och vi får ett mer klimatanpassat skogsbruk. Så att även på sikt visar forskningen att det skulle vara faktiskt bättre för klimatet.
Okej, men om vi kokar ner det här nu då, hur stor avverkning ska det vara tycker ni?
Om man tittar tillbaka och ser vilka avverkningsnivåer vi hade kring 2000 i början av 2000-talet, ungefär på den nivån, då skulle vi helt säkert klara LULUCF-målen.
Det var inga små,
det var inga små avverkningsnivåer det heller. Men vi kan inte bara göra det, utan vi måste också satsa på att stötta alla de små skogsägarna som vill prova nya metoder. Mm. Att stötta förädlingen inom industrin. Jag skulle ändå vilja säga att problemet idag är att vi har en regering som inte lägger fram några förslag alls för att faktiskt öka klimatnyttan i skogen.
Men nu pratar vi om era förslag och hur mycket avverkning. Kan du säga någonting om mellan tummen och pekfingret? Vad handlar det om?
Ja, men de förslag vi har lagt fram som faktiskt skulle klara LULUCF-målen, då innebär det jag måste säga, mellan 15-20% mindre avverkning. Och då är du på i början av 2000-talet, det är på de nivåerna. Okay. Och det här baseras på, ska jag säga, att vi har haft de senaste åren en väldigt hög avverkningstakt inom skogen. Och det har också bidragit till att skogarna idag inte fångar upp lika mycket koldioxid. Och därför är vi i det läge vi är i idag.
För det är ju som sagt det här en mycket komplex fråga. Många saker som hänger ihop här. Och skogsindustrin, som du är inne på, de står ju också för mängder med jobb. Det är en viktig del av svensk export. Står absolut. För en stor del. Ja. Vad ser du för konsekvenser då för skogsindustrin, för alla de som jobbar inom skogsindustrin, om avverkningen behöver minska och vara på de nivåerna som du nämnde?
Ja, men skogsindustrin har alltså sedan 1990 tappat över 60% arbetstillfällen, och det är ju inte på grund av klimat- eller miljöpolitiken, utan det är ju på grund av andra saker. Och det är därför jag ser att med vår politik finns det en potential att faktiskt öka personer som jobbar inom skogen, att vi får ett mer långsiktigt robust skogsbruk.
Men menar du att om man då ska avverka mindre, vilket jag antar att du syftar på när du säger i jämförelse med början på 2000-talet, man avverkar mindre, kommer det inte bli färre jobb?
Nej, absolut inte nödvändigtvis. För som sagt, idag har du alltså ökat avverkningstakten samtidigt som det jobbar väsentligt färre inom industrin.
Hur får du ihop det där?
Ja, men för att en hel del som gör att vi har tappat jobb inom industrin idag är att de förädlingarna av produkterna har flyttat till andra länder. Mm. Vi har färre som jobbar inom industrin, och den utvecklingen måste vi bryta. När regeringen pratar om att man ska öka tillväxten i skogen och få in mer jobb och mer klimatnytta, då är det förädlingsfrågorna som man talar om. Men man lägger inte fram några förslag för att faktiskt öka det. Där har vi ganska många sådana.
Men jag uppfattar inget svar på själva frågan här. Ja, men hur får du ihop den här ekvationen? Man ska avverka mindre i de nivåer som du nämner. Men du menar att det inte blir något färre jobb?
Det finns inget sånt direkt samband.
Utan och har med mig. Jag förstår inte, hur går det där ihop då?
Det finns inget sånt direkt samband för att de jobben som framförallt har försvunnit i svensk skogsindustri idag, det har ju handlat om att man haft mer effektiva metoder i hur man brukar skogarna, färre som jobbar inom den delen. Den utvecklingen kommer ju antagligen att fortsätta, och då är det ju på den industriella sidan, på förädlingen. Det är där vi har den stora tillväxtpotentialen sett i arbetstillfällen, och det vill ju vi värna och stärka. Regeringen har inte lagt fram några förslag, sådana förslag. Det har vi, och det är också en viktig del för att klara skogens klimatnytta.
Okej. Vi får se, jag kanske inte riktigt hängde med, men vi behöver gå vidare här. Vi ska strax byta ämne också, men jag vill också passa på att fråga. Det är ju ni i politiken här som har ansvaret för själva spelreglerna vad gäller för skogen. Ja. Skogen har utretts flera gånger de senaste åren, och det finns då ofta också, och det är ofta också hårt reglerat. Frihet under ansvar är någonting som har lyfts i den senaste utredningen, den så kallade svenska modellen. Men man landar ofta i en otydlighet från politiken, det menade också den senaste utredningen. Och vad politiken verkligen vill här, är det svårt, och varför är det så svårt att komma överens i den här frågan, tror du?
Egentligen tycker jag det är lite märkligt, för att det finns ju många möjligheter här. Vi skulle kunna forma en politik som är bra för den enskilda skogsägaren. Att det finns incitament för till exempel klimatnytta, biologisk mångfald, att bruka skogen på andra sätt. Det kan också i vissa delar stärka lönsamheten för de enskilda skogsägarna. Att skapa större frihet, större valfrihet. Vi har ett system idag som väldigt ensidigt styr också mot ett storskaligt trakthyggesbruk. Och nu har vi ju som sagt 350 000 enskilda skogsägare, bara många väldigt gärna skulle vilja testa andra metoder, men där det inte finns den reella friheten att göra det. Och jag tror ju på att öka incitamenten och mångfalden inom skogsbruket.
Men frågan var ju, varför är det så svårt att komma överens inom politiken om spelreglerna, om förutsättningarna?
Men jag tror att ett skäl är att dagens skogspolitik formades ju också i en tid då klimatutmaningen fanns inte på agendan. Skogens klimatnytta är lite av ett nytt element i det här. Och då måste ju alla politiska partier vara beredda att både lyssna på vad forskningen har att säga och prova nya idéer och nya förslag. Och inse att status quo i skogspolitiken och i skogsbruket idag, det kommer inte att fungera. Inte minst på sikt, när vi vet att klimatförändringarna kommer också leda till mer torka, mer översvämningar, mer stormar, som gör att vi måste ha en mer robust situation i skogen totalt också. Då behöver vi justera hur vi brukar skogen.
Och många skogsägare söker faktiskt mer konkreta svar. Vad är det som gäller? Hur ska vi hantera det? Kommer de att få det från politikens håll?
Ja, vi kommer att vilja ge det. Det ska vara väldigt tydligt, tycker jag. Det ska finnas tydliga ersättningar om skogen skyddas. Mer ersättningar, bättre möjligheter, bättre stöd och rådgivning. Och mer konkret politik som främjar alla värden som skogen har. För som det är nu så har vi ju hamnat i ett väldigt dåligt läge, tycker jag, i debatten. Vi måste komma framåt här.
Ja, precis. Och du nämner lyssna på forskning till exempel. Där nämnde jag tidigare att det kanske finns lite olika bilder och så vidare i vad gäller lång och kort sikt och sådär. Vi kan enas om att vi kanske inte är överens här.
Nej, men man kan säga att klimatnyttan på kort sikt är ju...
Det jag vill komma till bara, det är att det är ju du, Miljöpartiet och flera andra partier. Vilket ansvar här har ditt parti att komma överens och faktiskt hitta de här gemensamma spelreglerna? Det kommer ju betyda att ni kanske behöver kompromissa någonstans.
Så är det ju med inom alla politikområden. När vi satt i regering förra gången så förhandlade ju vi skogspolitiken med Socialdemokraterna, Centerpartiet, och hittade ju vägar framåt. Och jag tror det kommer att absolut fungera framåt också, men någonstans krävs det ju också att man måste se över sin egen skogspolitik och inse att man måste vara beredd också att kanske ompröva gamla sanningar som har funnits kring skogen.
Mm. Amanda Lind säger det. Miljöpartiets ena språkrör, får vi säga. Du är gäst i Ekots lördagsintervju den här veckan. Vi ska gå vidare. Klimatfrågan. Den ligger högt upp vad gäller de viktigaste frågorna bland väljarna. I Ekots mätningar så säger 12% att klimatfrågor är deras viktigaste fråga. Samtidigt så ligger Miljöpartiet runt 5%. Amanda Lind, varför lyckas ni inte övertyga väljarna?
Det är ju ofta så att klimatfrågan ligger rätt högt. Kanske inte alltid som den viktigaste frågan, men som en fråga som man tycker är viktig. Sen är det ju mycket annat som är viktigt också. Det för väljarna, inte minst ja, men en stark välfärd eller att man vill öka jämlikheten i samhället. Och vi har ju dragit den slutsatsen egentligen för flera år sedan att vi måste ju vara tydligare med att vi har den bästa politiken för klimat och miljö. Vi har absolut högst förtroende där. Men att när vi ska jobba med det här att vi också stärker välfärden. Att vi tar hänsyn till människors privatekonomi och kan få den här politiken att fungera. Och det är nog rätt viktigt tror jag, så att man ser att man får inte bara den bästa klimat- och miljöpolitiken med Miljöpartiet. Man får också en stark politik för välfärd och jämlikhet.
Någon typ av plus-plus-erbjudande då?
Ja.
Ja, okej. För ni har ju också under senare år kanske varit lite självkritiska och sagt att ni behöver få mer folk. Att vi har hört er prata om att man behöver inte vara perfekt och så vidare. Daniel Heldén, din kollega, talar mycket om det också. På vilket sätt märks det i er politik skulle du säga?
Men vi har tagit fram mycket mer förslag som syftar till att alla ska kunna vara med i den här omställningen. Att vi ska ha förslag som inte bara funkar för de som har mest i plånboken utan att alla ska kunna vara med. Att vi har en politik som också tydligt visar hur klimatomställningen ger jobb i hela landet. Och sen också att göra upp med den här nidbilden. Jag var inne på den lite tidigare att för oss i Miljöpartiet så vill vi på något sätt liksom lägga en våt filt över allt från skogsbruket till lantbruket eller liknande. Och det är ju egentligen helt tvärtom. Alltså vi har en framtidsriktad politik där vi faktiskt liksom stärker både Sveriges konkurrenskraft och förutsättningar för nya jobb både inom industrin och företagandet.
Okej, för på ditt... På ditt tal på kongressen så tar du upp att det är ni som har svaren här på klimatfrågan. Det är er budget som klarar, hörde vi det tidigare sämnat, klimatmålen och så vidare. Mm. Du beskriver som en nidbild, men är du rädd för att folk får intrycket att Miljöpartiet, ni är lite för mer? Ni baserar här på forskning, vi vet någonting som inte ni vet, som inte ni har förstått ännu. Ja, men att andra uppfattar det som
ja.
Det?
Ja, alltså jag vill ju komma ifrån den bilden. Jag tycker det är väldigt viktigt att...
Men ligger det något i den då?
Alltså det är ju det här som jag tycker inte det gör det. Jag tycker vi länge har haft en politik som, eller alltid haft en politik för till exempel en välfärd och ser till människor, hur människor har det i vardagen. Men vi behöver ju vässa det här och det har vi gjort också. Vi har tagit fram fler förslag, vi pratar mer om det. Jag tror också det är viktigt att när vi jobbar med miljö- och klimatfrågan att inte det landar ner till att det är den enskilda personens individuella val som är liksom det viktigaste utan att vi måste ändra systemen. Om du köper en sak på affären ska ju du i grunden kunna lita på att här finns det inga gifter, att det är producerat på ett schysst sätt. Och, det kan man inte riktigt idag. Och jag tror att där försöker vi också prata mindre om individens val och mer om att förändra systemen. Både produktionsvillkoren och hur vi kan jobba med mer. Till exempel en cirkulär ekonomi. Och jag tror det är liksom en... Ja, men det är väldigt viktigt, både för att det är det mest effektiva sättet att jobba med klimatpolitik och för att inte vi ska få den här, man ska ha en känsla av att Miljöpartiet någonstans ser ner på en eller att man inte kan vara på olika sätt för att man är grön.
Okej, vi byter ämne återigen, för det ska nu handla om att regeringen vill sänka straffbarhetsåldern. Fängelse för 13-åringar, det är ett förslag om en tillfällig lagstiftning som gör gällande att barn som begår grova brott ska kunna dömas till fängelse. Och det här har ju stött på massiv kritik från i princip samtliga remissinstanser, även från oppositionen. Amanda Lind, vad vill ni se istället för de 13-åringar som har mördat, som har sprängt och begår andra grova brott?
Mm. Ja, vi tycker ju att nu måste man ju ta det här helhetsgreppet som verkligen behövs för att komma till rätta med det här. Det är såklart en helt horribel utveckling att så unga personer är inblandade i så och begår så grova brott. Det vi vill se istället om man hoppar rakt på det, det är ju dels att man stärker de institutioner som redan idag tar hand om barn som hamnar i grov brottslighet eller begår grova brott, det vill säga SIS-hemmen men också HVB. Det är en del. Vi vill också jobba mer med arbetet som handlar om att motverka att barn rekryteras in i kriminalitet. Det finns en lång rad av förslag vi har där. Men också fortsätta se till att polisen har resurser för att också komma åt de gängkriminella som lockar in de här barnen. Ett brett paket.
Jag uppfattar ändå lite som att du talar om på lite längre sikt här.
Nej.
Du pratar om det här och nu. Ja, för SIS-hemmen till exempel är väldigt hårt kritiserade. Där har man ju hört dem prata om att de kanske inte kan hantera det här på rätt sätt.
Ja, för några år sedan, det var ju den här utredningen om man skulle ha ungdomsfängelser eller SIS. SIS har gjort ett väldigt stort förändringsarbete. Vi har varit väldigt kritiska till SIS, ska jag säga, hur de fungerar. Vi vill se en hel renovering av detta. Man har gjort en del, vi vill göra mycket, mycket mer.
Men som jag förstår det ändå, så ska de här 13-åringarna som har begått de här grova brotten, som är väldigt allvarligt som du poängterar, de ska in på SIS-hem som det ser ut nu, för att det är den bästa lösningen. När vi samtidigt har konstaterat att det verkar inte funka så bra. Det låter ju inte som att det håller ihop riktigt.
Det är väldigt mycket som inte funkar tillräckligt bra idag när det gäller unga.
Så varför ska man fortsätta på samma spår?
Som rekryteras in i kriminalitet. Det man håller på att göra nu med att inrätta ungdomsfängelser, det är ju något som vi kan man säga i grunden var emot. Vi hade velat gå vidare med SIS istället. Stärka rehabiliteringen, stärka skolan. Vi vet att skolan är jätteviktig för att det klart ska finnas konsekvenser när du har gjort såna här grova brott. Självklart. Men rimligen måste ju också de konsekvenserna vara såna som gör att de här barnen hamnar och får bäst förutsättningar att inte återfalla i kriminalitet. Och tittar man på att sänka straffmyndighetsåldern så pekar ju kriminalvården, polisen, socialstyrelsen, alla egentligen på att det här är fel väg att gå. För att ska man möta så här unga barn och ge dem det stöd och rehabilitering som krävs, då har inte kriminalvården rätt förutsättningar för det här. Det finns ju jättestora osäkerheter idag för hur man ska kunna klara till exempel skolgången för de 16-18-åringar som kommer att hamna här och 15-åringar ibland.
Men samtidigt så säger kriminalvården att får vi det här i knät så kommer vi ta hand om det och vi kommer leverera. Så att det är ju liksom ingen fråga om, de har ju inte sagt tvärnej, de har ju sagt att det här, som du är inne på, att de tycker kanske inte att det här är en särskilt bra idé. Men de kommer ju att hantera det.
Ja, men det är också en väldigt märklig syn då på att vi vet att vi har det här problemet. Vi måste göra stora insatser. Men att göra då det som både ökar risken för att allt yngre barn dras in i kriminalitet. Att det ökar risken för att de här barnen som skulle sättas i fängelse faktiskt inte lämnar den kriminella banan. Varför gå den vägen? Varför då inte göra det som forskningen och alla andra remissinstanserna här pekar på, alltså stärk SIS, stärk ungdomsvården.
Men alla de sakerna tar ju väldigt lång tid.
Nej, men det behöver inte göra. Det tar ju inte längre tid. Det tar ju inte längre tid att stärka SIS som att bygga upp ungdomsfängelser. Precis samma kraftsamling kan och måste vi göra på SIS. För har vi unga som har hamnat i det här, det behövs enorma insatser. Det har inte gjorts idag tillräckligt.
Samtidigt finns det ändå de som menar att det är en liten chans möjligtvis, men att det ändå finns någonting positivt i det här. Att det kan vara så att kriminalvården, om de tar det här problemet och hanterar det på ett bra sätt, så kan det här ändå vara ett sätt att ta hand om de här barnen. Jo, om man gör det på rätt sätt.
Ja, men det är ju en chansning i sånt fall som jag tycker är märklig. När samtliga expertmyndigheter är så kritiska och pekar på andra vägar i det här. Jag tycker det är märkligt att se det som att jag låter oss chansa, utan det regeringen borde göra nu, det är att lyssna på kritiken, att lägga ner det här och att faktiskt lägga all kraft på det som ger effekt, alltså socialtjänstens förutsättningar, stärka SIS, stärka avhopparverksamheten. Allt det här kan man ju också göra här och nu, bara det att man har valt att inte gå den vägen. Och jag måste säga, jag tycker det är ett agerande mot bättre vetande när det handlar om så unga personer som mellanstadiebarn.
Så att helt och hållet uteslutande, du öppnar inte ens för att det skulle kunna, att man skulle kunna ha någon typ av fängelse på kort sikt för att sen slussas vidare till någonting annat. Det finns ingen mån här, det är bara tvärnej.
Eller? Men det handlar om är ju att barn som begår så här grova brott, de ska ju inte vara ute på gatan. De ska tas om hand. Vi ska se till att de kommer bort från kriminaliteten och kommer ur det. Och då måste vi jobba med de system som visar sig ha bäst effekt.
Amanda Lind säger det, språkrör för Miljöpartiet. Vi ska hinna tala lite om regeringsfrågan också. Valet är ju 9 månader bort. 13 september så går svenskarna till urnorna. Vad är ditt regeringsalternativ om din sida av politiken får majoritet? Vilka sitter i din regering?
Ja, men om Miljöpartiet själv fick bestämma, vi har ju varit tydliga med det rätt länge nu, att vi tror att det absolut bästa vore om alla partier som är en del av regeringsunderlaget, alltså har en majoritet i Sveriges riksdag, att man också då sitter i regering. Och det handlar ju om att kunna få igenom en budget, kunna genomföra de samhällsförändringar som man har fått mandat för. Vi går ju till val för att, på att liksom sänka utsläppen, stärka välfärden, öka tryggheten i samhället och öka jämlikheten. Och då måste vi ju få ett mandat att göra det. Och sen handlar det också om ansvarsutkrävande. Alltså nu har du Sverigedemokraterna som inte sitter i regeringen men ändå dikterar mycket av den politiken. En sån hållning blir otydlig för väljarna och inte helt bra tycker vi.
Okej. För att få den majoriteten då krävs ju er själva, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet.
Mm.
Ser du att det kommer gå ihop?
Från vår sida så tycker vi har en bra diskussion med alla de här partierna. Vi ser att det finns mycket saker som förenar våra partier. Ta en ny riktning när det gäller jobben, när det gäller klimatet, välfärden. Visst, det finns saker som skiljer åt, men vi har ju förhandlat och samarbetat med alla de här partierna på lite olika sätt under de senaste åtta, ja, längre tid också. Så att vi tror det skulle funka.
Är det självklart att ni ska sitta i en regering?
Ja.
Varför då?
Ja, dels för att vi behövs i en sån regering. Vi behövs för att klimatet och miljön ska upp på agendan, få till en rättvis omställning. Och för att vi vet att det är i regering man gör det här på bästa sätt.
För om vi blickar västerut mot vårt grannland Norge, där har ju Socialdemokratiska Arbetarpartiet, de har valt att sitta ensamma i en regering och budgetförhandlat med andra partier, däribland ert systerparti, om man får kalla det så, de gröna i Norge, MDG.
Mm.
Och de budgetförhandlingarna har ju, säger de själva, gynnat dem. De har fått, klimatet har fått en jättestor plats i kommande budgeten, att de har fått igenom väldigt mycket. Kan inte det vara ett alternativ för er? Är det helt och hållet uteslutet?
Jag är väldigt glad för Miljöpartiet de gröna i Norge. Det är ju första gången de klarar spärrgränsen och kommer in med en riktig riksdagsgrupp. Och att då får man med och budgetförhandla och få sånt här genomslag, det är ju jättebra, såklart. Men vi är ju ett annat läge. Vi har budgetförhandlat tidigare med regeringar, vi har också suttit i regering och det är ju självklart så att det är det vi ska göra.
Vad har ni för röda linjer?
Ingenting jag tänker att... Alltså röda linjer är inget jag tycker att man ska resonera om i radion på det här sättet. Vi kommer ju att gå till val på en rättvis omställning. Det är helt avgörande. Vi vill också stärka välfärden, öka jämlikheten och kommer att presentera mer konkret politik kring detta under året som kommer. Men det är klart helt avgörande att vi får en politik som vänder den här utvecklingen.
Så ni kan ha röda linjer, men det är inget du tar nu?
Det är ingenting jag tar nu.
För det finns ju också vissa hjärtefrågor hos er som jag tolkar det som. Och det här bygger på att ni ska vara överens om med Socialdemokraterna. Och där skiljer ni er åt i väldigt många frågor. Migrationen till exempel, där vill ni att grundregeringen ska vara permanent uppehållstillstånd. Det vill inte Socialdemokraterna. Kriminalfrågor, de vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Kan ni gå med på den typen av överenskommelser?
Alltså det är ingen hemlighet att vi har olika ingångar i olika frågor. Och jag måste säga att jag tycker det hade varit lite märkligt annat. Vi går ju till val nu som åtta olika partier i Sveriges riksdag som har olika nyanser och ingångar. Men det är bara att titta på Tidösidan också. Det är precis samma där. Men vi har, liksom, jag landar tillbaka hela tiden i att vi har förhandlat många gånger tidigare inom alla olika politikområden.
Men hur viktiga är de här frågorna för er? Är det något ni kan tänka er att kompromissa kring? Migrationen, klimatet. Vi pratade nyss om straffbarhetsåldern till exempel.
Ja. Ja, men alla frågor är viktiga för alla partier. Inget parti kan ju räkna med att man sitter i en regering och får igenom all sin politik. Det faller ju på sin egen orimlighet. Men jag ser ju många föreningspunkter även inom de frågorna. Nu pratade vi om straffmyndighetsåldern, men där vi står starkt tillsammans inom kriminalpolitiken i oppositionen. Det är ju ett mycket tydligare fokus på det brottsförebyggande arbetet. Vi har mycket vi behöver göra tillsammans för att vända utvecklingen där.
Men säg då att ni kommer överens med Socialdemokraterna. Det har ju hänt förr när ni har suttit i regering tillsammans. Samtidigt ska ju då Centerpartiet också med i den här ekvationen. Där skiljer ni er om möjligt ännu mer. De vill sänka skatterna väldigt många miljarder mer än vad ni vill. Ni vill höja dem och låna till ytterligare klimatsatsningar och investera i omställningen. Dessutom i skogen som vi pratar om, där har ju de en helt annan linje än vad ni har. Var någonstans kommer ni att kompromissa kring det här?
Först gäller det ju att vi får så mycket stöd som möjligt i valet såklart, så vi kan driva på för en offensiv politik.
Det är ju helt
självklart. Liksom. Ja. Men om vi tar på klimatområdet då, som ett exempel, ja, men alla partier i oppositionen talar om att utsläppen ska ner och vi har ju lagt fram väldigt mycket politik från Miljöpartiet för hur vi faktiskt ska klara det här. Jag tycker lite det är upp till bevis nu för de andra partierna att lägga fram konkret politik som visar hur man ska fixa klimat- och miljömålen. Sen pratar vi gärna om olika förslag och väger dem såklart.
Men de kommer ju vilja ha betalt, Centerpartiet, för att släppa fram er sida av politiken med högerpolitik. Det är det de vill ha betalt i.
Ja, och när det gäller skattepolitiken och den ekonomiska politiken, ja, då ligger vi ju närmare Vänsterpartiet och Socialdemokraterna.
Men närmare, att, ni ska ju komma överens här.
Jo, nej, men, och jag kan bara komma tillbaka till att jag tror vi har så pass mycket som förenar oss i oppositionspartierna när det gäller att stärka välfärden i hela landet, jobben. Klimatpolitiken, även om vi har den bästa politiken och den som faktiskt klarar målen, så finns det en riktning här att faktiskt få bort den här klimatskadliga regeringen, och det ska vi lyckas med.
Vi får se hur det går. Tack så mycket, Amanda Lind, ett av två språkrör i Miljöpartiet. Tack för att du gästade Ekots lördagsintervju.
Tack så mycket.
I studion nu, Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Du har suttit och lyssnat. Var det någonting särskilt du reagerade på?
Jag tyckte att det var lite intressant, hennes resonemang om att hon är väldigt mån om att bli kvitt den här bilden av att Miljöpartiet så att säga lägger en våt filt och ger folk dåligt samvete. Man ska inte få en känsla av att Miljöpartiet ser ner på en eller att man ska skämmas för sina privata val och sådär. Sen tyckte jag också att det var lite knepigt, precis som du också. Så tyckte att förstå hur den här kraftigt minskade skogsavverkningen, hon pratade ju om 15-20% mindre skogsavverkning, ska kunna ge betydligt fler jobb. Det kanske var en lucka resonemanget där, så i alla fall förstår man inte riktigt.
Och själva skogsfrågan då, hur viktig är den för Miljöpartiet?
Ja, den är ju väldigt viktig, och inte minst då för att uppnå EUs klimatmål. Men sen har ju Miljöpartiet i många år velat minska avverkningen och skydda mer skog, även av artskydd, skyddsskäl och sådär, alltså biologisk mångfald som hon nämnde, inte bara för att binda koldioxid då. Och de har ju för ett antal år sedan haft tuffa förhandlingar, vilket hon nämnde, med Centerpartiet om just skogen, där Centern vill stärka skogsägarnas makt över avverkning och annat, medan då Miljöpartiet vill motsatsen.
Och regeringsfrågan var vi ju inne på också. Hur överens är, om vi började, de rödgröna, hur samlade är de egentligen?
Ja, det är ju så att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet ligger ganska nära varandra i ekonomiska frågor, men också kring klimatambitioner, även om Miljöpartiet vill satsa enormt mycket mer pengar än de andra. Däremot har ju Socialdemokraterna en helt annan uppfattning i frågor som gäller då migration, till exempel kriminalpolitik. Och på sin kongress nyligen så beslutade Miljöpartiet att kravet på en återgång till permanenta uppehållstillstånd, till exempel för asylsökande, skulle in i partiprogrammet. Det var viktigt för dem, och en sån återgång är utesluten för Socialdemokraterna. För att ta ett exempel där det verkligen skär sig. Sen om Centerpartiet också behövs, då är det ju väldigt svårt, eftersom de tycker maximalt olika om skatter, a-kassa, bidrag och så vidare. Så att de har det ju inte lätt. Det är ju en utmaning.
Så hur mycket kommer Miljöpartiet att få igenom av grön politik i ett samarbete med Socialdemokraterna i regeringen?
Ja, det beror ju på hur beroende Socialdemokraterna då blir av deras mandat. Men Miljöpartiet har ju visat tidigare att de kan förhandla. Inte minst just i migrationsfrågor. Ett exempel är ju gymnasielagen för ensamkommande ungdomar då, som med hjälp av den lagen fick stanna trots att de saknade asylskäl. Den ville då, när det begav sig, Socialdemokraterna inte ha, men Miljöpartiet drev igenom den med hjälp av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så det är klart att de kan vara tuffa förhandlare. Sen har det hänt att de inte har utnyttjat sina mandat, och det var när Magdalena Andersson återkom som statsminister då hösten 21. Hon avgick ju då omedelbart när Centern fällde hennes budget och släppte fram en högerbudget, och då lämnade Miljöpartiet regeringen i vredesmod över Centerns svek, som de tyckte då. Och i det allmänna chocktillståndet så glömde de att förhandla och ta betalt sen för sitt stöd till Magdalena Anderssons återkomst. Men det kommer ju inte att hända igen.
Sen en återkommande fråga möjligtvis, varför partiet inte lockar fler väljare när klimatet är så viktigt, den frågan?
Ja, det är ju förbryllande, för att det ligger ju fortfarande, den frågan ligger högt på väljarnas lista över viktigaste frågor, och Miljöpartiet har ju dessutom det högsta förtroendet i klimat- och miljöfrågan, och lyckas då inte riktigt slå mynt av engagemanget, utom i EU-val. valen där folk ju röstar på dem i väldigt stor utsträckning. Och troligen så beror detta på att det ändå är annat som avgör när man står där i vallokalen. Då blir svensk ekonomi, brottslighet, vård trots allt viktigare då. Och sen röstar många på partiledare som de har förtroende för i riksdagsvalen. Enligt Valu så har partiledarna allt större betydelse för hur man röstar. Och när det gäller förtroende för partiledare så ligger ju då språkrören i lä, kan man säga.
Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Där sätter vi punkt. Producent idag Johanna Palmström. Tekniken sköttes av Jakob Laller. Marcus Nilsson heter jag. Tack så mycket för att ni har lyssnat.